Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig att vi får vara samlade kring ditt ord. Och vi ber att du måtte vara närvarande mitt ibland oss denna stund, så som du har lovat att vara där människor är samlade i ditt namn. Gör våra sammankomster glädjerika och välsignade. Kom till oss med din heliga ande och gör oss stilla inför ditt ord. Hjälp oss att förstå ordet rätt och att rätt ta emot det och bevara det i våra hjärtan. Amen. De yttersta tingen skulle vara vårt tema under de 5 bibeltimmar som jag ska ha hand om. Jag kanske ska börja med att tala om hur jag har tänkt att disponera min framställning. Den här första timman har jag tänkt att tala om döden och det som sker i direkt samband med döden. Den andra timman, som kommer att bli lite kortare, tänker jag tala om Jesu återkomst och de dödas uppståndelse. Imorgon har jag tänkt att den första bibeltimman ska handla om världsundergången och den yttersta domen. Och den andra timman om det eviga livet respektive den eviga fördömelsen. Den femte timman som kommer på fredagen, då har jag inte tänkt att vi ska ha något speciellt tema, utan då tänkte jag ta upp lite olika saker och på olika punkter fördjupa det som vi tidigare har gått igenom. Det är en del specialproblem när det gäller de yttersta tingen som jag har tänkt att spara till fredagens timma. Till exempel frågan om tusenårsriket. Men den här allra första timman ska vi alltså tala om döden och odödligheten och sådant som sker med människan i direkt samband med döden. När man talar om sånt som har med de yttersta tingen att göra, så kan man ofta räkna med att väcka människors intresse. De yttersta tingen tillhör det som många undrar över och är nyfikna på. Därför är det också en särskild frestelse förbunden med att behandla dessa saker. Frestelsen består i att vilja gå människors nyfikenhet till mötes. Det finns när man ska behandla de yttersta tingen alla möjligheter att ge sig hän åt kvacksalveri. Ifall man berättar om förhållandena i ett annat land där ingen av ens åhörare själv har varit, så kan man ju säga snart sagt vad som helst utan att behöva riskera att bli motsagd. Eftersom ingen av oss ännu har varit på den andra sidan, så kan det alltså vara frestande att ge sig hän åt fria fantasier när det gäller förhållandena där. Det är emellertid någonting som vi bör undvika att göra. Istället så ska vi försöka hålla oss så noga som möjligt till det som man med säkerhet kan säga om de yttersta tingen. Men finns det då något som man med säkerhet kan säga om dessa saker? Och vilken ska i så fall vår kunskapskälla vara? Det kunde naturligtvis ligga nära till hands att mena att den som vill få information om förhållandena på den andra sidan på något sätt bör försöka sätta sig i förbindelse med de människor som redan befinner sig där på den andra sidan. Det är ju vad man försöker göra inom den så kallade spiritismen. Det är emellertid en väg till kunskap som är oss uttryckligen förbjuden i Guds ord. I 5 Mosebokens 18 kapitel står det: Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri. Ingen som företar besvärjelsekonster, och så kommer det, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos döda. Hos profeten Jesaja står det i det 8 kapitlet, den 19 versen: När man säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara: Skall inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga det döda för det levande? Samtidigt som det nu anförda citatet från Jesaja innebär ett förbud emot att rådfråga döda, något som ju ingen mindre än kung Saul en gång försökte sig på att göra, när han uppsökte andebesvärjerskan i Endor för att be henne frammana Samuels ande, som vi kan läsa om i 1 Samuelsbokens 28 kapitel. Samtidigt alltså som det anförda citatet från Jesaja innebär ett förbud emot att på detta sätt rådfråga de döda, så låter oss Jesaja samtidigt veta vilken den rätta kunskapskällan ska vara då det gäller att få veta något om de yttersta tingen. Skall inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? Stod det ju. Skall inte ett folk fråga sin Gud? Det är alltså Herrens eget ord som vi bör lyssna till när vi vill ha undervisning i dessa saker. I den heliga skrift har Gud låtit oss veta allt vad vi behöver veta om de yttersta tingen. Då vi nu den här första timman ska försöka leta fram vad Guds ord har att lära oss om döden och vad som sker med människan direkt efter döden, så ska vi i tur och ordning behandla följande 4 frågor. För det första, vad är döden till själva sitt väsen? För det andra, vilken är dödens orsak? För det tredje, hurdant är människans tillstånd direkt efter döden? Och för det fjärde, hur ska man bereda sig för döden? Den första frågan blir alltså denna: vad är döden? Det finns ju som vi vet många som har en materialistisk människosyn och därmed också en materialistisk syn på döden. Man anser att människan bara utgör en klump materia och att döden innebär en förintelse, ett totalt utslocknande av det mänskliga medvetandet. Den här materialistiska människosynen och dödsuppfattningen är långt ifrån ny. På 400-talet före Kristus levde en filosof som hette Demokritos, som är känd som atomteorins upphovsman. Enligt honom består människan helt och hållet, till både kropp och själ, av materia. Döden tänker han sig mycket konkret så att själsatomerna, när människan drar sin sista suck, strömmar ut genom näsan och skingras för vinden, varigenom personligheten upplöses. Ett århundrade senare, alltså på 300-talet före Kristus, anknöt den berömde njutningsfilosofen Epikuros till Demokritos dödsuppfattning. Epikuros hade det vällovliga syftet att göra livet så angenämt för människorna som möjligt. Då han märkte att döden var det som vållade människorna mest oro, ville han befria dem ifrån denna fruktan. Han märkte att det nog i allmänhet inte var de eventuella dödssmärtorna som man var orolig för, utan att bekymret istället gällde vad som skulle komma efter döden. Skulle man kanske behöva stå till svars för hur man hade levat sitt liv här på jorden? Trösten fann Epikuros i Demokritos materialism. Döden, sa han, är jag inte rädd för, ty där jag är, där är inte döden, och där döden är inte längre jag. Så kunde han säga, eftersom han i likhet med Demokritos menade att döden innebar en upplösning av personligheten. Men trots allt så har väl de flesta människor en aning om att allting inte är riktigt slut i och med döden, utan att det på något sätt kommer en fortsättning på den andra sidan. Men man vet inte vad det är som kommer. Många människor i vår tid präglas av en fruktansvärd hopplöshet inför döden. Den svenske biskopen Manfred Björkqvist, som dog för snart 10 år sedan och då var en bit över 100 år gammal, han använder på ett ställe i sitt författarskap, då han ska beskriva nutidsmänniskans uppgivenhet, bilden av en sista solnedgång. En solnedgång, den kan ju vara vacker att se på, så länge man får betrakta den i hoppet om att solen snart ska gå upp igen till en ny dag. Men hur annorlunda vore det inte om vi visste att den solnedgång som vi betraktade var världens sista solnedgång, efter vilken ingenting annat än mörker var att vänta. Då skulle solnedgången inte te sig så vacker längre, utan då skulle den te sig som något fasansfullt, och vi skulle girigt suga i oss solens sista strålar. Det är på ett liknande sätt som åtskilliga nutidsmänniskor ser fram emot sin förestående bortgång, så som emot den sista solnedgång. Även om man anar att allting inte är slut, så vågar man inte hoppas på eller räkna med något annat än mörker. Att den materialistiska dödsuppfattningen inte är den kristna är ju självklart. Men vad är då döden enligt kristen tro? Det klassiska svaret på den frågan lyder: döden innebär en skilsmässa emellan kropp och själ. Man har i katekesundervisningen brukat skilja mellan tre slags död. Den lekamliga döden, den andliga döden och den eviga döden. I samtliga tre fall innebär döden en skilsmässa. I den lekamliga döden skiljes kropp och själ åt. I den andliga döden skiljes Gud och människan från varandra. Och i den eviga döden så skiljes Gud och människan för alltid från varandra. Den lekamliga döden, som vi nu närmast talar om, den innebär alltså som sagt en skilsmässa emellan kropp och själ. I Lukas evangeliets 12:e kapitel framställer Jesus liknelsen om den rike kornbonden, vars åkrar gav mycket skörd och som beslöt sig för att riva sina lador för att bygga nya, ännu större, och därefter kunna säga till sig själv: kära själ, nu har du mycket gott förvarat för många år framöver. Ge dig nu ro, ät, drick och var glad. Det som Gud sa till bonden var emellertid någonting annat. Du dåre, i denna natt ska din själ utkrävas av dig. Vem ska då få vad du har samlat i förråd? Vad som sker med människan i döden är alltså detta, att själen utkrävs av henne. Inte att personligheten förintas, utan att själen utkrävs i det att kroppen och själen skiljes ifrån varandra. Så ska vi gå över till den andra frågan. Vilken är dödens orsak? Ett vanligt påstående nu för tiden, det är ju att döden är någonting alldeles naturligt. Lika naturligt som det är att trädens löv faller till marken om hösten. Lika självklart är det att människolivet en gång tar slut, menar man. Det konstiga är snarast att vi lever så länge som vi gör. Enligt Bibeln så är emellertid döden inte något naturligt. Den har inte från början funnits i människovärlden, utan har kommit in där som en följd av syndafallet. I paradiset fanns döden bara som en hotelse, inte som en realitet. Gud sa till den första människan att hon skulle döden dö om hon åt av den förbjudna frukten. Och när brottet emot Guds bud hade skett, så hette det: i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden, ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du återvärda. Första Mosebok 3:19. I Romarbrevets 5:e kapitel, den 12:e versen, skriver Paulus: genom en enda människa har synden kommit in i världen, och genom synden döden. Om djävulen säger Jesus i Johannesevangeliets 8:e kapitel, den 44:e versen, att han har varit en mandropare från begynnelsen. Varför beskriver Jesus djävulen så? Varför kallar han honom en människodödare från begynnelsen? Jo, naturligtvis därför att det var djävulen som i begynnelsen förledde människorna att synda, och därigenom blev orsak till att människorna måste dö. En svensk psalmdiktare som väl är välkänd här i Norge också skulle jag tro, Johan Olof Wallin. Han skriver i en dikt som heter Dödens ängel: I Adams barn som av jorden födens och vänden åter till jorden om, i gären mine, i gären dödens, allt sedan synden i världen kom. I den gamla svenska kyrkohandbokens jordfästningsritual så heter det också så här: O Herre Gud, du som för syndens skull låter människor dö och varda jord igen. Innebörden av detta är naturligtvis inte att man vid ett dödsfall skulle kunna peka på någon speciell synd som den döde begått och som var anledningen till att han just nu måste dö. Utan vad det handlar om är det som vi redan har framhållit, att det är genom synden som döden från första början har gjort sitt inträde i människovärlden. Alla de dödsorsaker som vi vanligen talar om, hjärtinfarkt, cancer, hjärnblödning och vad det kan vara, de är alltså bara sekundära dödsorsaker. Den primära dödsorsaken, den är alltid en och densamma för alla människor, nämligen synden som har kommit in i människovärlden och dragit döden med sig. Sedan vi nu har fått svar på frågan vad döden är, en skilsmässa mellan kropp och själ, och även besvarat frågan vilken som är dödens orsak, nämligen synden, så ska vi övergå till den tredje frågan som jag nämnde i början. Hurdant är människans tillstånd direkt efter döden? Vad som sker med den kropp som vi nu äger i och med döden, det vet vi ju. Kroppen läggs ner i jorden och förmultnar eller brännes till aska. Men vad sker med själen? Ja, på den frågan kan vi först svara: själen lever vidare. Det är inte så som materialisterna menar, att själen skulle vara identisk med hjärnan, så att själen ruttnar bort i och med att hjärnan förmultnar. Åtskilliga ställen i Bibeln ger vid handen att människans personlighet kan existera även utan kroppen. I Matteus 10 kapitel, den 28 versen, säger Jesus: Frukta icke för dem som väl kan dräpa kroppen, men inte kan dräpa själen. Paulus räknar också med möjligheten att han inte hade kroppen med sig när han blev uppryckt i den tredje himmelen. Det kan vi läsa om i andra Korintierbrevets 12 kapitel. Där berättas om det som ibland har kallats för Pauli himmelsfärd. Han säger att han blev uppryckt i den tredje himmelen till paradiset, där han fick höra outsägliga ord, sådana som det inte är lovligt för en människa att uttala. Och så säger han upprepade gånger: Om jag hade kroppen med mig vid det tillfället, eller om jag var skild ifrån min kropp, det vet jag inte. Gud ensam vet det. Paulus räknar alltså som sagt uppenbarligen med den möjligheten att hans personlighet kan ha varit skild ifrån kroppen vid det aktuella tillfället. I Hebreerbrevets 12 kapitel, den 23 versen, står det att en kristen har gemenskap med fullkomnade rättfärdigas andar. Det visar att Hebreerbrevets författare tänker sig att dessa fullkomnade rättfärdiga, alltså sådana människor som har dött i tron, de lever vidare såsom andevarelser, samtidigt som deras kroppar vilar i jorden. Gemenskapen i det som vi brukar kalla det heliga samfund sträcker sig alltså även till dem vars själar redan är hemma hos Gud. I Uppenbarelsebokens 6:e kapitel, verserna 9 och 10, talas det också om martyrernas själar som lever i väntan och som frågar: hur länge, Herre, ska du ännu dröja med att hålla dom över människorna på jorden? Här på jorden är det en så nära förening mellan kropp och själ så att vi har svårt att föreställa oss hur själen ska kunna existera utan kroppen. Men det framgår alltså av Bibeln att detta är möjligt. Läran att själen överlever kroppen är således inte, som man ibland velat göra gällande, en obiblisk tanke som trängt in i kristendomen genom påverkan från platonsk filosofi. Utan läran i fråga har verkligen stöd i skriften. Även om det bör betonas att den enda som i sig själv har odödlighet är Gud. Det står i 1 Timoteusbrevets 6:e kapitel, den 16:e versen, att odödlighet är en egenskap som tillkommer Gud ensam. Och det innebär alltså att Gud är den enda som har odödlighet i sig själv, som något självklart. All människan tillhörande odödlighet, det är en förlänad odödlighet, en odödlighet som Gud har givit åt henne. Men det framgår alltså, som sagt, av skriften att Gud åt människosjälen har förlänat en odödlighet som gör att själen överlever kroppen. Kristendomen lär inte bara en själens odödlighet utan även en kroppens uppståndelse, som ska ske i samband med Jesu återkomst och den yttersta domen, när alla människor samlas inför Herrens domstol. Det ska vi tala om nästa timma. Men den fråga som vi nu behandlar, den gäller själens tillstånd direkt efter döden. Själens tillstånd mellan döden och uppståndelsen, vilket ofta har kallats just för mellantillståndet. Förutom att ett sådant tillstånd förnekats av det skäl som jag nyss nämnde, att man menat att själen inte skulle kunna existera utan kroppen, så har i växande grad också ett annat argument förts fram, som går ut på att människan genom döden träder in i en tidlös värld, där det inte kan finnas någon väntan. Denna föreställning att människan genom döden skulle lämna tiden har emellertid inget som helst bibliskt stöd. Och det är en fråga som jag tänkte gå in lite närmare på under fredagens bibeltimma. Det är inte särskilt mycket som vi i Bibeln får veta om mellantillståndet. Men det finns ändå, som vi redan har förstått, vissa ställen som handlar om det. Så mycket är klart som att alla människor inte befinner sig i samma tillstånd under den mellanperiod som det här är fråga om. I Sverige fick vi år 1878 en katekesutveckling som på sätt och vis gäller fortfarande. Det är den senaste som har blivit av Kunglig Majestät gillad och stadfäst. Det är alltså på sätt och vis Svenska kyrkans officiella lärobok i kristendom den dag som idag är. I 1878 års katekesutveckling frågas det: i vilket tillstånd är de dödas själar före den yttersta dagen? Och svaret lyder: de trognas själar åtnjuta efter skilsmässan från kroppen salighet hos Gud, men det otrogna är i ångest under domens förbidan. Det här är ett försök att sammanfatta den bibliska undervisningen angående mellantillståndet. Vi kan till exempel tänka på vad Jesus säger om den rike mannen och Lazarus i Lukas evangeliets 16:e kapitel. Lazarus blev när han dog förd av Guds änglar till Abrahams sköte, medan den rike mannen som försummat hjälpen till den fattige efter döden plågades i dödsriket. Fruktansvärt måtte det vara att efter döden i likhet med denne rike se livet på jorden vara förspilt och nu inte kunna få någon förändring till stånd, eftersom man inte aktat på den tid då man var sökt. Men underbart måtte det vara att som Lazarus bli hämtad i sin dödsstund av Guds änglar till Abrahams sköte. Vi kan i detta sammanhang också tänka på Jesu ord till den botfärdige rövaren: sannerligen säger jag dig, idag skall du vara med mig i paradiset. Samtidigt som den botfärdige rövarens sargade kropp togs ner ifrån korset och människor inte kunde se något annat än förnedring, så var alltså hans själ tillsammans med Jesu själ i paradiset. Paradiset, där tydligen de som dött i tron får vistas i väntan på uppståndelsens dag, förbindes i andra Korintierbrevets 12:e kapitel med den tredje himmelen. Paulus omtalar, som jag nyss nämnde, att han blivit uppryckt ända till den tredje himmelen. Och han säger i det sammanhanget även att han blivit uppryckt till paradiset, där han fått höra outsägliga ord. Vi är ju vana vid att tala om himmelen i singularis. Men bland judarna på Nya testamentets tid förekom det att man talade om inte mindre än 7 stycken himlar. Tydligen tänktes paradiset vara beläget i den tredje av dessa, vilket även framgår av en judisk skrift som kallas Andra Henoksboken och som lästes mycket på Nya testamentets tid, där det på ett ställe heter så här: därifrån förde mig änglarna upp till den tredje himmelen och ställde mig mitt i paradiset, och jag sade: vilken underbart skön plats är icke detta. Det står i Andra Henoksbokens 5:e kapitel. Var och en som tror på Kristus kan räkna med att i dödsstunden, i likhet med den botfärdige rövaren, få komma till paradiset. En kristens tillstånd efter döden kan också beskrivas så att han är i Guds hand. Vi minns att Jesus sa i sin dödsstund: Fader, i dina händer befaller jag min ande. Och så som Jesus befallde sin ande i Faderns händer, så kan vi i Apostlagärningarnas 7:e kapitel läsa om Stefanus, att han när han stenades anbefallde sin ande i Jesu händer, i det att han ropade: Herre Jesus, tag emot min ande. I Filipperbrevets 1:a kapitel, den 23:e versen, beskriver Paulus det som sker med en kristen människa i dödsögonblicket så att hon får bryta upp och vara tillsammans med Kristus. Han säger dessutom att detta innebär en övergång till något som är bättre än livet på jorden. Egentligen, säger han, så vore det mycket bättre att få bryta upp och vara tillsammans med Kristus. En kristen lever ju redan här på jorden i gemenskap med Herren. Men när Paulus skriver att det vore mycket bättre att få bryta upp och vara hos Kristus, så förstår vi av detta att han menar att Kristusgemenskapen på den andra sidan kommer att innebära något som går utöver Kristusgemenskapen här på jorden. Det kommer att innebära en ännu mera innerlig gemenskap med Herren. På grund av vad som sägs om den botfärdige rövaren och vad Paulus skriver om att få bryta upp och vara tillsammans med Kristus, så förstår vi att det knappast kan vara riktigt att beskriva mellantillståndet som en själens sömn, som man ibland har gjort. När de avlidna kristna i Nya testamentet kallas för avsomnade, så är detta tillämpligt på kroppen, som ligger och vilar sig i jorden fram till uppståndelsens dag. Föreställningen att själen skulle sova, den tycks däremot vara oförenlig med de skriftställen som jag nyss har nämnt. Och därför kom också den föreställningen, så småningom åtminstone, att avvisas inom lutherdomen. Faktum är att Luther själv hade snuddat vid den tanken att människan skulle befinna sig i något slags medvetslöst tillstånd mellan döden och uppståndelsen. Men inom den efterföljande lutherska ortodoxin på 1600-talet så tog man klart avstånd ifrån den uppfattningen och försökte att ursäkta Luther för att han hade sagt sådana här saker. Och då hänvisade man just till sådana bibelställen som jag nyss har nämnt. Man menade att när Jesus säger till den botfärdige rövaren: "Idag ska du vara med mig i paradiset", så kan han inte gärna mena bara att idag ska du och jag ligga och sova tillsammans i paradiset. Eller när Paulus säger att det vore mycket bättre att få bryta upp och vara tillsammans med Kristus, så kan han inte heller gärna mena att det ska bli väldigt skönt att ligga och sova ett tag. Utan uppenbarligen måste det handla om att han räknar med att få leva ett medvetet liv i Jesu gemenskap direkt efter döden. Den första som tog riktigt klart avstånd ifrån läran om själssömnen, det var faktiskt Calvin. Han författade en särskild liten skrift emot läran om själssömnen, där han hänvisade till sådana här bibelord. Och på den här punkten så kom alltså den lutherska ortodoxin på 1600-talet, som jag nämnde, att följa Calvin, medan man däremot försökte att ursäkta Luther. På ett tidigt stadium så avvisade man naturligtvis den romersk-katolska föreställningen om skärselden. Enligt denna så är det bara vissa av dem som dör i tron som får komma direkt hem till Gud. Flertalet måste tillbringa en längre eller kortare tid i skärselden för att renas. Inom den katolska kyrkan så räknar man alltså med att människorna i mellantillståndet är uppdelade i tre grupper. Dels är det de som får komma direkt hem till Gud i döden. Det är de som man kallar helgon och som man firar den 1 november, Alla helgons dag. Dels är det de människor som har gått förlorade, sådana som den rike mannen i Lukas 16 kapitel. Men dels räknar man också med en mellangrupp som utgörs av sådana som har dött i tron, som har dött i vad man kallar nådens tillstånd, men som ändå inte kan få komma direkt hem till Gud, utan som måste tillbringa en längre eller kortare tid i skärselden för att ytterligare renas innan de kan bli upptagna till paradiset. Den lutherska kyrkan däremot, den räknar, som vi redan har förstått, bara med två grupper i mellantillståndet. De som lever i en salig väntan på uppståndelsens dag och de som lever i en ångestfylld väntan på den yttersta domen. Eftersom en kristen i likhet med Paulus får vara förvissad om att döden ska innebära en övergång till något som är mycket bättre än livet på jorden, så är det fullt naturligt för en kristen att längta efter döden. En kristen får givetvis aldrig själv beröva sig livet, utan så länge Gud vill att man ska leva här på jorden, så länge måste man göra det. Och så länge finns det också någon mening med att man gör det. Men att längta efter döden är inte något felaktigt. Luther kan faktiskt till och med säga att det för en kristen bör vara naturligt att längta efter döden. Inte bara under livets svåra stunder, utan även i livets allra ljusaste ögonblick. Eftersom man nämligen i tron är övertygad om att det som väntar på den andra sidan är något ännu bättre. Ja, Luther säger till och med att det kan vara tecken på att tron har börjat avta ifall längtan efter den kommande härligheten inte längre är levande för en kristen. Eftersom döden för den som tror på Kristus innebär en övergång till något som är bättre än livet på jorden, så finns det egentligen inte någon anledning att beklaga en kristen medbroder när han går över gränsen till den andra sidan. Det finns ingen anledning att tycka synd om honom. Man kan beklaga sig själv att man nu för en tid måste sakna den som man hade kär. Men honom själv finns det ingen anledning att beklaga, utan istället att prisa lycklig, eftersom döden för den som tror, som Paulus säger, innebär en vinning. Att leva, det är för mig Kristus, och att dö, det är för mig en vinning. Filipperbrevets första kapitel, den 21 versen. Vi ska, säger Paulus i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel, den 13 versen, inte sörja som dem som inte har något hopp. Det visade sig också från början i den kristna kyrkan att de kristnas begravningar präglades av en glädjeton och en hoppfullhet som bjärt kontrasterade emot hedendomens sorgeriter. I Johannes evangeliets åttonde kapitel, den 51 versen, lovar Jesus att den som tror på honom aldrig ska behöva se döden. Det här är ju ett fantastiskt ord. Om jag dör i tron på Jesus, så behöver jag inte vara rädd att jag efter mitt sista andedrag ska få se framför mig dödens hemska gestalt. Jag ska inte behöva lägga märke till döden, utan den som jag ska få se, den som ska komma emot mig på den andra sidan, det är istället Jesus. På det sättet finns det egentligen ingen död för den som tror. Dödens egentliga bitterhet ska en kristen människa inte behöva smaka överhuvudtaget. Anledningen till att döden för en kristen kan vara något så underbart är att han äger syndernas förlåtelse genom tron på Kristus. Dödens udd är synden, skriver Paulus i första Korintierbrevet 15. En udd, det är ju den yttersta spetsen på ett svärd eller en påle. Det på svärdet eller pålen som kan skada. När Paulus skriver att dödens udd är synden, så menar han alltså att det som kan skada en människa i döden, det är hennes synder. Men eftersom en kristen genom tron har sina synders förlåtelse, så finns det ingenting i döden som kan skada honom. utan döden innebär istället en väg till livet. Så att Paulus kan fråga, också i första Korintierbrevet 15, död, var är din seger? Död, var är din udd? Trots att en kristen äger syndernas förlåtelse, så att döden inte kan skada honom, så kan det ändå i en viss mening sägas vara för syndens skull som även en kristen människa måste dö. Han måste nämligen dö för att renas från synden, för att syndakroppen, som Paulus talar om i Romarbrevets 6:e kapitel och 6:e vers, ska tillintetgöras. Lina Sandell skriver ju i en av sina psalmer angående synden så här: fast den ej kan fördöma, sen själv fördömd den är, den kan mig ännu plåga, men så den skall ej där. Synden är i detta livet för en kristen en daglig plåga. Ja, det är, eller borde åtminstone vara för en kristen, den allra största plågan. Att inte kunna tjäna Gud och medmänniskorna så helhjärtat som man skulle vilja. Den som här i livet har blivit gjord fri ifrån syndens skuld och ifrån syndens herravälde genom tron på Kristus, han kan emellertid se fram emot att en gång i döden bli gjord fri även från syndens inneboende. På det sättet innebär döden för en kristen en fullbordan av dopet. Luther skriver ju i Lilla katekesen att dopet innebär att den gamla människan i oss dagligen ska dränkas och dödas med alla begärelser och onda lustar, och en ny människa dagligen uppstå. Den här processen blir alltså för en kristen människa fullbordad i och med döden. I en predikan om dopet 1519 skriver Luther att dopets död i andlig mening fullbordas först när en kristen människa blir pulver, det vill säga när hon i den lekamliga döden blir till stoft igen. Då blir den gamla människan, syndafördärvet, definitivt tillintetgjort. Så kommer vi till den fjärde och sista frågan. Hur ska man bereda sig för döden? Frågan hur man ska bereda sig för döden är ju verkligen angelägen för varje människa, eftersom döden är oundviklig. Det är människorna förelagt att en gång dö, står det i Hebreerbrevets 9:e kapitel, den 27:e versen. Visserligen berättas det i Bibeln om två människor som slapp att dö. Den ene var Henok, eller Hanok, om vilken det heter att när han hade vandrat ett visst antal år i gemenskap med Gud, så blev han tagen bort. Man såg honom icke mer, ty Gud tog honom bort. Om det kan vi läsa i första Mosebokens 5:e kapitel och i Hebreerbrevets 11:e kapitel. Den andra som blev direkt upptagen till himmelen, det var som vi vet profeten Elia. Det kan vi läsa om i andra Konungabokens 2:a kapitel. Vi får också i Bibeln veta att det ska finnas människor som lever kvar här på jorden när Jesus en gång kommer tillbaka. Men den allmänna regeln, det är ändå den som Hebreerbrevet anger, att det är oss människor förelagt att vi en gång ska dö. Det är konstigt nog mycket svårt att fatta detta och att ta det på allvar. Man vet att det dör människor runt omkring en varje dag. Man hör kungörelser i kyrkan om att människor har gått bort Man läser dödsannonser i tidningarna och så vidare. Men att man själv en gång ska bli tvungen att lämna livet här på jorden, det har man utomordentligt svårt att förstå. Det är som den svenske väckelsepredikanten Henrik Schartau skriver på ett ställe i sin evangeliepostilla. Det är för varje människa som om hon själv vore det enda undantaget från denna allmänna regel att alla en gång måste dö. Och som om hon själv inte skulle behöva bereda sig för döden och evigheten. I döden är människan ensam. När Luther på våren 1522 återvände till Wittenberg efter sin vistelse på slottet Wartburg, så höll han i Wittenbergs stadskyrka ett antal predikningar som brukar kallas invokavit-predikningarna, eftersom de hölls i den vecka som följer på den första söndagen i fastan, vars introitus började med det latinska ordet invokavit. I den första av dessa invokavit-predikningar så framhåller Luther just att var och en av oss måste dö ensam. Jag kan då inte vara hos dig och inte heller du hos mig, säger han. Här i livet förlitar vi oss ju ofta på varandra. Men i döden kan ingen av våra medmänniskor följa oss längre. Så mycket viktigare är det därför att vi har vår gemenskap med honom som faktiskt kan följa oss även i dödsskuggans dal, som det heter i den 23:e saltarsalmen. Dödsberedelsen, den ska bland annat bestå i att vi ofta påminner oss att vi ska dö. Det är inte som en del människor har för sig psykiskt skadligt att tänka på döden. I Bibeln står det istället att det är nyttigt att göra det. Det är något som kan göra en människa förståndig. Lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må undfå visa hjärtan, heter det i den 90:e saltarsalmen. Det är naturligtvis inte meningen att tanken på döden ska driva oss till likgiltighet och passivitet. Istället så ska den få oss att inse att varje dag här på jorden är en nådedag som bör tas tillvara. Natten kommer då ingen kan verka, säger Jesus i Johannes 9:e kapitel. Och i salmen nyss så sjöng vi: verka tills natten kommer, kallelsens verk är stort, hela livet behövs, dagarna svinna fort. Framförallt ska emellertid dödsberedelsen bestå i att vi lever tillsammans med Kristus i förtröstan på honom. Gör vi det så behöver vi inte vara rädda för döden. I Hebreerbrevets 2:a kapitel, den 15:e versen, står det att Kristus genom sin död ville göra alla dem fria som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom. Sådana människor finns det i verkligheten. Människor som lever i en beständig fasa för döden och som är liksom förlamade av denna sin dödsfruktan. En sån förlamande rädsla för döden vill och kan emellertid Kristus frigöra oss ifrån. När vi lever i förtröstan på honom så kan döden inte skada oss, även om den skulle komma plötsligt och oväntat. Allt vad vi har brutit emot Gud och emot våra medmänniskor, det har han på ett fullkomligt sätt gottgjort för oss. Och därför kan ingenting av allt detta skada oss i döden. På Kristus får vi ha vår blick riktad även i själva dödsstunden. gentemot den ångest som kan infinna sig när man ska dö, gentemot samvetets anklagelser som kan komma över en, så får man rikta blicken emot Kristus. Både under medeltiden och under 1500- och 1600-talet utgjorde så kallade dödsberedelseböcker en speciell litteraturgenre. På protestantisk mark så spelade en bok av Martin Luther en särskilt stor roll. Det var en bok som hette Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben, en predikan om beredelse till döden. Den boken är från 1519. Den svenska reformatorn Olavus Petri har också skrivit en liknande bok som till stora delar bygger på Martin Luthers dödsberedelsepredikan. Olaus Petris bok heter Själenes tröst och läkedom, väl alltid nyttig, dock allra mest ut i dödens nöd. Den kom 1537. Luther säger i sin dödsberedelsebok att det är tre stycken bilder som lätt kommer för en människa när hon ligger på sitt yttersta. Det är de tre hemska bilderna av synden, döden och helvetet. Det gäller då för en kristen, säger han, att rikta sin blick emot Kristus, i vilken döden är besegrad av livet, synden av nåden och helvetet av himmelen. Synden är försonad på korset och fördömelsen buren av Kristus när han ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är alltså inte några egna goda gärningar, välgörenhet och dylikt som ska vara trygghetsgrunden när man ska dö. Det är kusligt när människor som ligger på sitt yttersta berömmer sig av sådant som de själva har gjort och söker sin tröst i detta inför evigheten. Vi måste komma ihåg att i dödens stund och på den yttersta domen så är det inte något av vårt eget som duger som trygghetsgrund, utan bara det som Kristus har lidit och gjort för oss. Vi ska alltså i döden inte rikta blicken emot egna goda gärningar och söka tröst i dem. Men vi behöver heller inte med förskräckelse se på våra synder, utan vi får se på honom som är försoningen för alla våra synder och som med sin död har besegrat döden. Träd i min sista timma själv för mitt öga fram. Ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam. Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ och dödens smärta glömma. Den så dör, han dör väl. Amen. Så ska vi sjunga En dalande dag, en flyktig stund, som har nummer 863. Och när vi har sjungit den sången så tar vi 15 minuters paus. Sen ska vi alltså i den andra bibeltimmen, som kommer att bli kortare än den vi har haft nu, tala om Jesu återkomst och de dödas uppståndelse. 863.